Radioplay.
Hallå, mönsterfångar, försöksutskrivna, sjukpatienter och vabbfuskare. Det här är podden Off Limits. Jag heter Jonas Nilsson och med mig min väninna och en person jag älskar att lägga sked med, matsked.
Jakob Ökvist. Off Limits, det är latin va, och betyder lättsam underhållning för den breda populasen.
Nej, det betyder sprängfylld stomipåse, du. Jag har bjärnäsås i min.
Ah, okej.
Okay. Tack för att du lyssnar på podden Off Limits. Varje vecka har vi gags, takes, spaningar,
ja, funderingar, krönikor.
Ja, det låter så satans pretentiöst, som ett sånt där ett medeltida gästabud innan de högg huvudet av adelsmännen, vilket jag i och för sig skulle ha välkomnat redan på den tiden.
Vi snackar av oss lite vardagsångest, inget mer med det.
Exakt, billigare än vanlig terapi. I deliriumångesten ska vi bland annat den här gången prata om kapten Tom, en krigshjälte i England. Vi ska prata om fördomar runt Italien. Ja, skriv upp nu Paolo Roberto. Du hörde ju av dig förra gången, vi skojade lite om dig faktiskt. Al dente med nonnas kokbok eller vad det var.
Jag kommer också sätta finansminister Magdalena Andersson i skolbänken och så ska vi räkna med bråk.
Dessutom har Jakob fått rejält påskrivet från Sveriges stoltaste folkslag, skåningar. En talesman har på Twitter replikerat mot ditt stridsvagnsangrepp på Region Skånes finanser från förra avsnittet av Off Limits. Vi har en Tobbe har hört av sig, Jakob.
Vadå, är Dackefejden 2020?
Ja, nu var ju Nils Dacke smålänning. Snabbt på mig då. Tobbe, numera min vän och kompis på Facebook, den enda jag umgås med överhuvudtaget numera på sociala medier. Han får en replik mot Jakob också. Och dessutom lite country and western. Vad sägs om Big Bad John? Det här är Off Limits. Nu kör vi, gott folk. Tack för att du står ut. Don't give no lip. Det här är Off Limits, succépodden. Jag heter Jonas, med mig finns Jakob. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Med munskydd och handspritade trutar. Vi sitter alltså i två olika studios av karantän och virusskäl i dessa tuffa tider för Sverige. Emellan oss svingar Oliver runt. Var det inte förresten på tal om sånt, var det inte när Expressens Mats Olsson, han jobbade hemma väldigt tidigt. Det var, då ville alla att det skulle funka att jobba hemma, därför att det blev alltså tryckt stämning när Mats Olsson dök upp på Expressens redaktion av olika anledningar. Oliver, gå inte nu! Du är som en transa på krogen som springer iväg. Du är ju ett brottsoffer, Oliver. Ja. Hör du det, Jakob?
Nej, jag fattar ingenting.
Oliver, vår demonproducent som ersätter Lindskov. Lindskovid-19. Du hade ju inbrott i garaget, Oliver. Berätta vad de snodde.
Alla våra gamla sneakers.
Men vad då är det någon... Alltså, vänta lite här. Pågår det någon inbrottsvåg? För häromdagen så stal de våran grannes elcykel. Och sen blev Douglas, min 13-årige sons mountainbike, stulen. Och de knivrånade våran nära dig-butik.
Du börjar.
På riktigt. Är det någon så här, pågår det någon brottsvåg som inte jag känner till?
Det är väl att en fallande... Det är ett sluttande plan nu för coronavirus i Sverige. Men det är däremot inte ett sluttande plan för vardagsbrottslighet som du just nämnde, Jakob. Min poäng var bara att de där typerna av rån, knivrån och bilbränder och annat skit, det är normalt. Ja. Men att gå in i Olivers garage och sno gamla jumpadojer i sina kartonger, det är ju barockt, Oliver. Hur mycket var... De var använda också i dina jumpadojer. Är det någon insatsgrupp ifrån... Är det något insatskommando ifrån statsmissionen som snor för att skeppa iväg till Lettland? Ungefär den typen som gör inbrott i våra sommarstugor. Det är ett märkligt brottsoffer. Ja. Och Jakob, vad sa du? Hade de knivrånat någon på nära dig-butiken?
Ja, men det där, det är så farligt när du är så... Du är den farliga massan som liksom vänjer dig och säger, ja, det där är vardagsbrottslighet. Sånt där får vi bara finna oss i. Tänk dig den här stackars biträdet som stod på nära dig i Nacka. klockan 21.00 precis före stängningen så kommer in två tjommar med liksom förtäckt ansikten och kniv och rånar henne på dagskassan.
Sexist.
Det är inte roligt.
Sexist, sexist. Hur vet du att tjommarna var av män? Det kan ju vara militanta transar som talade farsi. Nu går Oliver ut här. Stackars brottsoffer! Jag tror vdn för brottsofferfonden har så här 90 000 i månaden och aldrig själv träffat ett brottsoffer. Obs, privat åsikt. Jakob, på tal om brottsoffer, ja. Du gav dig ju på Skåne och Malmö förra gången. Kommer ihåg det? Det var någon supertwittrare, han den där Tobbe som alla skåningar älskar.
Som du han är någon form av lonely cowboy som sitter i sin, istället för pistol och istället för häst så har han en bil och en iPhone och facetimer, vad jag förstår det som.
Vet du vad, han är folkkär som Hasse Kvinna Böske Andersson i Skåne i varenda lada och dessutom Oj. Är han numera min vän. Därför, Jaha. Han har gjort av sig och totalangriper dig, Jakob.
Bara mig?
Alltså jag är Tobbes största fan. Det här är det bästa som har hänt sedan de såg av näsan på Zlatan på Lilla Torg eller vad det heter i Malmö. Här kommer en personlig hälsning från Twitter-oraklet Tobbe som vill poängtera vad han menade med sitt Twitter-inlägg när han bad alla stockholmare hålla sig förbannat långt borta ifrån Skåne för att inte smitta coronan. Personligt meddelande till Jakob, final call från supertwittraren Tobbe, min vän!
Er, kära följare och alla ni andra också. Och framförallt, hej Jakob Ökvist och podden Off Limit. Tack för att du uppskattar ett skämt, vilket du inte var riktigt hundra på om det var skämt eller det var allvar. Jakob Ökvist, du hör när jag menar allvar, och det kan jag lova dig. Likaledes så borde man, även om man är stockholmare, förstå när en skåning skämtar. Vad det gäller era pengar, kära Jakob Ökvist, så är det så att bara för att vi är indelade i kommuner och stockholmarna betalar en större del, så beror det på att ni är ett betydligt fler i er lilla by än vad vi är i Malmö eller Skåne överhuvudtaget faktiskt. Så därför blir ni av. Om du känner att det är problemet, Jakob, så när du har betalt lika mycket skatt som jag har gjort, så kan vi ta en diskussion om det faktiskt. Den bilen jag kör behöver du inte vara orolig att du har betalt. Inte med en svensk ettöring, ska jag vara.
Jag tror att det är en permobil Tobbe kör. Nej, men på riktigt. Alltså, det här är den första gästen i podden. Alltså, vi måste ta in Tobbe här för tusan.
Ja.
Flyg upp.
Ska med han på länk.
Han kan väl vara ensamkommande skåning. Det är ju öppna era hjärtan för Stockholm här ju. Va?
Jag förstod inte logiken bara i att han sa att Malmö var mindre än Stockholm. Alltså om du bor i en bostadsrättsförening, det är inte så att de i femmorna betalar de som bor i tvåorna.
Okej.
Okay. Du måste ha ordning på ekonomin. Vi måste spara i ladorna, som Magdalena Andersson säger. Det är bra att vi har sparat i ladorna.
Vi har en lätt tungviktsmatch i blå linne. I vänster ringhörna har vi Tobbe, supertwittraren och min personliga vän på numera Facebook. Jag följer honom, han är ju fantastisk, Jakob. Det är klart att vi har mer pengar i Stockholm eftersom vi är fler. Det är ju inte alls så att vi har fler att försörja också i den här stan, herregud. Jag försörjer min flickvän, mina ungar och tre förbannade hundar varenda vecka. Nej, fantastiskt. Tobbe, vår första gäst. Ska vi inte börja med gäster i den här tramspodden, Jakob? Jag tycker nästan det alltså. Jag vill ha in andra bra skåningar. Vi räknar ju upp dem sist. Jag vill ha in Björn Ranelid, Hasse Kvinnabösk, Eva Rydberg, Jill Jonsson. Tänk dig Jill Jonsson, hon med trävarandan och hyllan. Ta in henne hit.
Men alltså, räcker det inte med söndagsintervjun och fredagsintervjun och lördagsintervjun och värvet och Nemo möter en vän? Alltså dessa sitta liksom och lyssna på dessa kändisar som drar sina stories om och om igen i olika format. Nej, jag tycker det här räcker med du och jag och Bosse Hansson. Vi tre, vi bildar en enhet.
Det stod, just det, som Fadern, Sonen och den helige Ande. Ja, the Holy Trinity, tack du.
Ja.
Det stod i tidningen i veckan, på tal om det.
Där Bosse Hansson är ju både Fadern och Sonen i det här fallet.
Jakob, hörru du, vad har du för gagballs den här veckan? Vi har gagballs, takes, planningar... vad heter spaningar eller vad det är för någonting. Man ska ju reflektera över någonting. Jag har veckans bästa citat runt coronan och lite annat.
Ja, men ska jag börja med lite hårda valutor. Vi har snackat pengar här. Bläddrade in på Expressen, har någon
Vänta nu, vi har inte
samarbete med någon finanstidning. Dina pengar, har du läst det här?
Vi har inte snackat pengar. Däremot har du gått i polemik med nationalekonomen Tobbe som sitter i sin egen betalda bil och läxar upp dig, Jakob.
Ja, men då kan Tobbe och alla civilekonomer där ute, kan vi hjälpa mig att räkna lite på en sak här. Du vet, när man måste förstå att det går att räkna fel. Man kan ha en prognos och man kan tänka lite som när man tar hem en så här byggfirma och säger: kan ni bygga en veranda här på våran baksida? Vad tror ni det skulle kosta? Ja, grabben, 20 papp om jag kan få det rakt i fickan. Men, och sen så här, 3 veckor senare så har du betalt 70 000, och de har inte ens kommit dit med liksom ett släp.
Vänta nu, vilka hantverkare säger 20 papp?
Bogdans bygg brukar jag jobba med.
Finns det en hantverk som talar svenska överhuvudtaget inom dessa landsgränser? Öppna dina hjärtan, gör helikoptern med Anders Borg. Nej, men vadå? slarva med dina pengar. Det är väl det där, stridsropet för Skatteverket de ger sig ut på spaning efter folk. Är det inte så?
Nej, men man räknar lite fel. Det må väl vara hänt. Så här står det. För en månad sedan lanserade regeringen korttidspermitteringar för att stävja konsekvenserna av coronaviruset. Anställda skulle kunna gå ner i arbetstid utan att tappa lön då staten går in och täcker kostnaderna. Okay. Nu har de ju upptäckt att det fuskas ju något enormt med det här. För att man har
sant?
Liksom inte haft...
Är det sant? Vad fuskar någon när man kan få bidrag i bidragsnarkomanernas paradis i Sverige? Det trodde man ju inte.
Kommer du ihåg när de upptäckte att tandläkare skickade in räkningar till kommun och stat och landsting och sa, och så åkte de dit och sa: va? Har ni inte gjort de här operationerna? Har ni inte satt in en brygga?
Ja, men personliga
tandläkare som verkar vara så hedliga och härliga.
Personliga assistentsystemet som bygger på att man på heder och samvete kan intyga att man verkligen är personlig assistent åt vederbörande. Sen har du ju liksom folk som har suttit i rullstol och fått bidrag i åratal som jular runt och klättrar i träd i Filippinerna och rundar av kvällen på något slags horhus i Manila. Det är ju en enorm miljarders miljarder som går ifrån de som verkligen behöver vård i sina rullebullar till folk som fejkar och bluffar.
Ja, det var någon som hade 22 assistenter på så här betalschema. Då tänkte jag, hur många människor är det som kan... Men då hade de inte kollat att det var samma person som satt i rullstolen som behövde alla dessa 22 personers hjälp. Nu har man börjat synka systemen, tror jag. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, och så har man liksom sett att oj då, vi måste få ett stopp för den här jävla miljonrullningen.
Man får inte synka systemen, för det hotar den personliga integriteten. Ja, och så länge någon annan som slantar så är det lugnt. Vet du vad, den som hade 22, jag vill bara berätta det, Jakob. Nu kissar du på folk som är...
Jag tycker att de som har rätt att få pengar ska ha en jävla massa pengar, för det är ingen kul att sitta i rullstol hela livet. Men när folk fuskar och ljuger och tar ut pengar, då blir jag...
Hörru, kan inte du samåka med Tobbe och ränta runt om det här? Den person, jag vill bara säga det, den person som hade 22 stycken assistenter och som ändå inte kunde ha en dräglig tillvaro, den personen hade ett namn, och det namnet var Håkan Juholt. En av de där personliga assistenterna heter Mikael Damberg. Han högg honom stenhårt i ryggen. Han avsattes som tilltänkt partiledare / statsminister och förflyttades med ett fraktfartyg till Island, där han lever livets glada dagar. Island är det enda landet i Europa som inte har ett enda bekräftat coronafall. De har nog att dras med Håkan Juholt. Jag vet om bankkrasch och fastighetspriser som faller, men rätt ska vara rätt.
De hade väl en jävla åskmoln över sig, en askmoln som låg där i flera månader. Så precis när det lättade, då kom Juholt och landade i ett SAS-plan.
Åskmoln, det är du, Jakob.
Guess who's back!
Sen du fick en smäll på nosen av Twitter-Tobbe från Skåne.
Är det jag twittrar ner på?
Dina pengar, vem har räknat fel nu? Jag antar att det är jag och andra ur den breda allmogen som får betala i slutändan. För jag gissar att det är någon politiker som har räknat fel på något. Vad var det? Korttidspermission. Ja, det lät ju bra, men... Oh.
Gunnar Strängs styvdotter Magdalena Andersson. Utan svångrem och ingenting. Exakt. Nej, men de hade räknat på det här med att korttidspermittera folk. Och då hade man räknat på summan 2 miljarder hade man gissat på att den skulle kosta.
Okay.
Och, jag tror Magdalena Andersson har säkert gått folkskola. Hon hade inte allmän matte som jag i nian. Hade säkert särskild matte, lite så här plugghästvarning. Sen har hon gått säkert någon ekonomisk fortsatt utbildning på komvux eller så vidare. För nu har man då upptäckt att nej, 2 miljarder, det stämde inte riktigt. Nu tror man att den här kostnaden kommer ligga mer åt 50 miljarder kronor.
Nej, men lägg av nu.
Det är ju en diskreptans, va, som den kan inte ens Tobbe förklara i sin egenköpta bil.
Men vad frågar man?
Det är 48 miljarder fel. Det är ju ändå, jag förstår, det är kris och det är svårt att veta hur många företag som ska gå på pumpen, ja, men, och sådär. Alltså, men alltså 50 miljarder,
vem har man på konsultbasis för typ 6000 spänn i timmen hyrt in för att räkna på det här, vad det skulle bli?
Mona Sahlin?
Nej, men ja, exakt, hörru. Va?
Jag har ingen aning hur fan de har räknat, men de satt väl och gjorde en prognos. Mona sitter där, vad kan det bli? Ja, 2 miljarder, ja, det låter rimligt, vi kör på det.
Mona Sahlin.
Nej, 50 miljarder.
Mona Sahlin som har livvägen under livvakten, herregud. Jag vet inte vad det heter på spanska. Jag har släppt Chile och livvakterna från Chile sen Tito Beltran blev uppslängd på något på en polisbils motorhuv och fick stryk eller vad det var.
Ja,
men,
jag fråga,
men då 50, vilka har räknat på det? Är det konsultgänget från Karolinska? För de var ju också härliga på att räkna på det. Först blev det 3 miljarder för dyrt och sen slutade med att de fick sparka 600 läkare mitt i en brinnande vårdkris. Och det här är före pandemin covid-19 och innan corona började släcka folk.
Nej, men hon säger nu att det kommer kosta uppåt 50 miljarder. Det är en väldigt stor utgift.
Jag hör vad hon säger, men vem är ansvarig?
Nej, men och då säger hon så här. Men så här måste det få gå till i en kris. Det är därför vi har sparat i ladorna. Hon är fortfarande inne på de här förbannade ladorna. Vem fan sparar pengar i lador? Förutom oklart vem. Hasse Kvinnaböske.
Men alltså, det är märkligt också det här. Var inte något BB uppe i Urshult, Norrhult, BB i Sollefteå som har protesterat i 3 år mot att det inte finns något akut BB? Och så helt plötsligt så säger man, nej, det finns inga pengar.
Det fanns inga pengar.
Nej, men helt plötsligt, hon hostar ju upp 300 miljarder till karensdagar. Folk sitter hemma och pruttar och kollar på Netflix på dagarna och käkar popcorn och tycker att de gör en insats för samhället när de egentligen kunde ha jobbat på riktigt. Det är klart att om hon säger fri karensdag, ingen läkare. Det är klart att folk sitter hemma. Jag skulle också varit hemma om jag kunde jobba hemifrån.
Inbrott. Men bara få tag i det där jävla karens.
Vilka kristider inbrottstjuvar har hamnat i, va? Folk sitter hemma, det går inte ens att göra inkäck längre, va?
Nej, det går så långt som man får råna nära dig i Nacka. Då förstår du hur långt det har gått. Fan, det är ingen som betalar med kontanter där. Vad fick de? 2 check, en dillchipspåse och 400 spänn.
Har notan slutat på 50 miljarder då?
Ja, men det är den nya prognosen. De har skrivit upp prognosen lite grann. Så att från 2 miljarder till 50 miljarder. Lycka till!
Det var ungefär som vad Hallandsåsetbygget skulle kosta, Jakob. Det finns liksom inga gränser på det. Det är som en så här Migrationsverkets budget. Det finns inga gränser. Man kan inte mäta människors trasighet i kronor och ören. Jo, det kan man, därför att det är någon annan fan som ska betala. Och den människan, det är du, jag och Tobbe. Sveriges ryggrad. Vårt sista hopp, Jakob.
Vet du vad du får för 50 miljarder?
Ja.
5 Sveriges Radio.
Ja, tack. Off Limits presenteras i samarbete med Enkla Elbolaget. Enkla Elbolaget vill att el ska vara krångelfritt. De vill ge dig energi och har därför tagit fram elfonden Relaxa, som är en enkel, expertskött och vintersäkrad elfond. Att kunna lita på sitt elbolag är en del av en skön, krångelfri vardag.
Jag vet vad du tänker. Du tänker, hur funkar elfonden Relaxa? Jo, i elfonden Relaxa har man ersatt det rörliga elpriset med en elfond. Här köper elhandelsexperter in el i stora volymer när priset är som lägst, vilket ger ett lågt snittpris och färre pristoppar. Precis som när du storhandlar, Jonas. Du vet att småhandla blir dyrt. Men att gå och storhandla, då kan man spara pengar. Samma sak gäller vid el.
Ja, fast när det gäller Systembolaget så både stor- och småhandlar jag. Men
det är intelligent.
Det är klart att det är effektivare att storhandla, precis som Enkla Elbolaget gör. Allt ingår från start och du slipper göra massa krångliga val. Och så kan du lägga din tid på något roligare än att hålla koll på olika elavtal. Du kan till exempel kolla Netflix-serier, lyssna på podden Off Limits eller hänga med kompisar. Eller till och med kanske Jakob. Ah, kanske det är ditt fall. Hänga med din familj, Jakob. Det vore väl trevligt någon gång.
Du sa att det skulle vara roligare.
Ja, exakt. All den här elen från Enkla elbolaget kommer dessutom alltid från sol, vind och vatten, för att citera Ted Gärdestad. All el kommer från sol, vind och vatten, och det är klimatsmart.
Vill du läsa mer om det här så går du in på enklaelbolaget.se.
Tack, Enkla elbolaget, från era vänner på podden Off Limits. Off Limits den här veckan presenteras i samarbete med Ferratum. Jakob,
ja.
Vad gör Ferratum?
Ja, bra att du frågar, för du ansöker alltså på nätet om ett kreditlån. Du kan ansöka om ett belopp mellan 1000 upp till 45 000 kronor. Pengarna betalas ut till ditt Ferratum-konto.
Ja.
Fattar du?
Ja då. Väldigt många kan få en kredit av Ferratum, men det görs självklart en individuell bedömning också. Vilket betyder att Off Limits tyvärr inte kan garantera att du blir beviljad. Någonting vi däremot kan garantera är att du inte behöver någon säkerhet för att få lånet som på många andra ställen. Det räcker med att du identifierar dig med ett bank-ID.
Mm. Jag har ID för att komma in på krogen och ett bank-ID, det kan jag ha för Ferratum-lånet.
Björn...
Tänk på att det här är en... Va?
Björnar ligger i ID.
Så är det. Tänk på att det här är en högkostnadskredit. Kan du inte betala tillbaks riskerar du en betalningsanmärkan. På Hallå Konsument kan du läsa mer.
Gör din ansökan på ferratum.se.
Tack Ferratum, tack Ferratum, tack Ferratum.
Du, på tal om pengar, på riktigt... En stor eloge till jag som är fotbollssjuk, som har till och med abstinens nu efter snedsparkande allsvenskan.
Då kan du sitta och se fotbolls-VM från 94 på SVT,
ja,
om du vill nu.
Visst. De skulle visa något bra för alla som sitter hemma och vabbfuskar och är i karantän och jobbar hemma. Jo tack. VM från 94, Skärgårdsdoktorn. Och nu kör de med varuhuset i repris också. Du, nej, men på tal om pengar. Fotbollsklubben AS Roma som halvfyllt... Marcus Birro följer för fullt, han är ju romanista. De valde att inte ta ut någon lön på 4 månader så att kanslipersonalen, kafeteriapersonalen, säkerhetsvakter, bollkallar och annat skit fick lön och kunde vara kvar på sina arbetsplatser. Dessutom så skänkte de en stor del av sina löner, spelarna i fotbollsklubben AS Roma, till sjukhus i Italien.
Det är fint.
Otroligt fint.
Det som är så bra med italiensk fotboll är att den... aldrig har drabbats av korruption.
Exakt.
Jag såg en dokumentär om Diego Armando Maradona när Napoli köper honom av FC Barcelona, och då säger någon så här journalist till presidenten för Napoli, får jag bara fråga, Napoli beräknas ju vara Italiens fattigaste klubb. Hur kommer det sig att ni har råd att köpa världens dyraste fotbollsspelare? Du blir en token när presidenten och slänger ut den journalisten från ut! Hur kan du komma med sådana antydningar att det skulle ligga någon form av mafiosos inblandade i det här? Sen visade det 2 månader senare. Ja, det var ju maffian som hade betalat hela Maradonas lön.
Den journalisten fick ju en lysande framtid sen. Han ligger numera idag i en sopsäck längs M21 på väg upp mot Rom, den stora motorvägen.
Jaha,
där Cicciolina stod och daggade kunder ett tag faktiskt.
Ja.
Får bara säga det, det är så kul också där Italien. Och ja, i Italien, alltså i Sverige stänger ni in era gamla på äldreboenden och bla 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 och sånt där. I Italien, där tar vi hand...
Sjunger de opera på balkongen.
Ja. Och Italien är så gulligt, och Paolo Robertos morsa med vårtor i ansiktet och allt vad det är. Jo, Italien är så gulligt. Det är därför Italien är så coronadrabbat. Därför att i Italien bor familjer med varandra. Barn och barnbarn. Det finns inga generationsklyftor. Och så läser
det är
man
en enda
då,
stor pastafest alltihop.
Ja, det är ju inte det. Det är ju inte ens al dente och Paolo Roberto med någon ny kvinna som bygger murar på tomten.
22-årig yogainstruktör.
Nej, men grejen är... Det var 600 äldreboenden som var så där fruktansvärt nersmittade med corona. Så att den där myten om att alla gamla i Italien bor med sina barn och barnbarn och sjunger volare, cantare, det är ju inte sant. Det är lika mycket äldreboenden där. Och det är som att italienarna, de går ner på torget varje dag, så köper de färska grönsaker och gör såna härligt goda. Det finns inget land i världen där de säljer per capita så mycket snabbnudlar och snabbmakaroner som just, gissa vad? Jo, Italien! Med massa frikadelli.
Hörde du hon tanten som åkte dit, polisen? De har väl 2 olika poliser, det är karabinjärerna och så är det vanliga poliskåren. Man hade fångat en tant i 92-årsåldern som var ute och gick med sin landsköldpadda i koppel. Man får ju gå ut, man har dispens om du är ute och går med hunden, då får du gå ut. Tanten hade ingen hund, men då fan fick hon tag i en sköldpadda som hon började gå ut med. Men hon fick dagsböter på, vad var det, 20 000 lire, det var värt ungefär 4 buggon Coca-Cola.
Det är ju fantastiskt. Det var ingen puckelrygg för någon sån här institution i Italien. De har ju förmåga, folk som inte håller måttet enligt Mussolinis gamla regler, stänger de in på institutioner också. Du, den där, det var ingen landsköldpadda, det var en stor reklamkampanj för Turtle Wax bilpolish. Ja, hörru du, ta av dig ryggsäcken. Vad var de sa till? Nej, jag ska inte gå in där. Du, Jakob, men ja. det finns ju hjältar också i... Jag har en gagboll här, hinner vi med den?
Du, ja, men det är klart vi ska köra den.
Fantastiska citat. Vi måste ju bara uppmärksamma först den här verkliga hjälten, Jakob. Om jag spelar den där, du vet, med den där gamla krigssången från England, kommer du ihåg den? They say there's a convoy that's leaving New York, bound for those bloody shores. Nu sjunger han Adolf Hitler. Heavily laden with tanks and with planes, shipped for old Adolf of course. Shipped for old Adolf of course. Fuck 'em
all, the long and the short and the tall. Kroka arm. Fuck all the captains and all the mates too.
Fuck the engineers and the whole goddamn crew. Det är en engelsk krigssång, det där sången de sjöng under andra världskriget. Har du hört om kapten Tom i England?
Nej, först kom det dragandes med Tobbe i Malmö och nu är det Tom i England. Har han också gett sig på mig nu?
Tobbe i Skåne, och den här killen är ju hjältar. Det är ju Tom Moore. Han är 99 år gammal.
Han
är för detta kapten i brittiska armén. Han slogs ju bland annat i andra världskriget på Ramree Island utanför Burma i den här Operation Matador. Där de fick ont i armarna när de stod med maskingevär och mejade ner japaner. Han stred för The Duke of Wellington Regiment, det som idag är Yorkshire Regiment. Och det var på det där fruktansvärda slaget på Ramree Island där det sägs att saltvattenskrokodiler käkade upp de japanska krigsfångarna. Helt fruktansvärt. Han kommer hem, får en lysande karriär. Nu ska han bli adlad i England därför att han har gått 100 varv om dagen på sin lilla tomt där han bor. Och så vill han på sociala medier då via sina barn och barnbarn att man skulle sätta in lite pengar så han kunde skänka stålar till NHS, alltså brittiska engelska landstinget. Han räknade, vet du hur mycket han ville få in från början? Vad var målsättningen från början, Jakob?
Vad kan det ha varit? 50 000 pund?
1000 pund hade han som ursprunglig målsättning.
1000 pund, ja, men det är ju måttligt och härligt och engelskt.
Idag har han på riktigt, alltså Yorkshire Regiment har till och med ställt upp med, vakter runt hans lilla trädgård. De har direkt sänt i engelsk tv. Han har varit med i varenda radiokanal. Han är vital gubbfan. 99 år, säkert bättre värld än vad jag har.
När man vital och numera viral.
Exakt. Han har dragit in 26 miljoner pund.
Nej. Som folk,
jo, det är sant.
26 miljoner pund.
Googla skiten där hemma, gott folk, för jag orkar inte.
Han har räknat lika fel som Magdalena Andersson.
Ungefär.
Han räknar på 1000 pund.
Ungefär.
Han har fått in hur mycket som helst, en kvarts miljard.
300 miljoner kronor till kapten, wow. Tom Moore. Och han säger ju självklart som alla engelsmän: jag är ingen hjälte. Jag, ungefär som Paul Gascoigne säger när han går in och tar en sista drink som nykter alkoholist på puben hemma i London. Jag är ingen hjälte, jag är bara en vanlig kille. Kan man få en öl? Nej, men Tom Moore har sagt, jag är ingen hjälte. Jag vill bara hjälpa dem som hjälper. Jag har stridit för imperiet i Burma under kriget. Jag vet vad svårdom är. Så nu vill jag skänka de här pengarna till brittiska landstinget. Och då hänger Boris Johnson, du vet, han som har tvättat håret. Han som tvättar håret en gång om året med extra milt varje dag shampoo. Han rusar dit. Honom ska vi adla. Så nu är ett upprop i England att kapten Tom Moore ska adlas av drottningen på drottningens födelsedag. Och få en sån här MBE, Member of the British Empire. För han har dragit in så satans mycket pengar. Han blev liksom han blev det brittiska lejonet nu när Storbritannien har liksom totalt saggat ihop under coronavirus och de plågar livet ur folk.
Det var lite kul, jag såg på BBC One, tror jag det var någon debatt om det här med karantänreglerna i England, och då var det någon äldre kvinna, en politiker, som sa: ja, jag tycker det är hemskt att man ska sitta hemma. Det känns lite som under andra världskriget. Då satt man också hemma och bara ugglade. Tiden bara gick. Och då var det någon herre där som sa: vänta lite, alla satt ju inte hemma under andra världskriget. Det var ju, vissa var ju faktiskt, sprang ju på stränder mot tyska kulsprutor.
Exakt.
Så den jämförelsen haltade lite, tyckte han.
Vissa satt ju i vissa satt ju i landstigningsbåtar i Normandie och tänkte på vilken värdegrund har de tyska pojkarna som vi nu ska skjuta ihjäl för att nå Europas frihet igen.
Nej, men så hon tyckte liksom, fy fan att sitta hemma, det är långtråkigt och det här passar inte mig. Det är som andra världskriget, exakt. Mamma. Ja. Ja, inte alla parametrar. Då.
Krigsveteranerna har ju blivit en symbol, ungefär som i Sverige. Tegnell är ju liksom fältmarschalken och under de blågula fanorna så vandrar vi, landstingspersonalen, i frontlinjen. Du och jag, vi är någon slags trossbotten som serverar vatten i soppa till trupperna längst bak, Jakob. Gör inte ett smack egentligen förutom att podda och göra radio någon gång per morgon. Men de som verkligen gör en insats, blåljuspersonal, brandkår, folk som kontrollmätare på krogen, man får ju inte sitta så nära varandra på krogen. Länsstyrelsen har ju kontrollgrupper med måttband som går runt på uteserveringar också. De är de verkliga hjältarna i det här kriget. Och framförallt, England känner ju igen krigssituationen. Så tänk dig, har du hört engelska fäder som nu är hemma i karantän med sina barn, Jakob, som för första gången kanske lär sig närmast.
Se barnen på nära håll under en längre tid.
Jag har ju en kille här som
jobbat i gruvorna eller jobbat ute på någon oljerigg eller legat inne i armén.
Ska vi vara riktigt ärliga, så de flesta engelska män jobbar ju inte, det som är lite av Englands och Storbritanniens problem, kan vi säga. Tack gode gud för Brexit.
Ja, men då är de inte heller hemma, då sitter de på den lokala pubben.
Så slipper vi försörja den här satans halvalkoholiserade ön också. Nej, men det är många papper som det är många papper som verkligen börjat närma sig sina barn nu. Så här lät det i engelsk radio i veckan, Jakob, när en vanlig engelsk man var hemma och lärde känna sina barn och tog ansvar, fick kvalitetstid med sina ungar när han satt hemma instängd i Bermondsey i Millwall i karantän.
Best thing about being isolated is spending quality time with the kids.
Där har du. Kommer direkt från hjärtat. Jakob, hörru du, skånska Lasse skulle jag nämna här, skulle jag säga. Det berättar min farsa för mig, den första svenska bondkomikern. Du är ju bråk nu med Tobbe och hela Region Skåne, Jakob. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Nej, men vad skrev jag upp här? Jo, det var ju någon grej med vad skulle jag ha, Jakob? Jo, det var ju bra citat i coronatider. Det är en gagball här ju. Vem sa det här? Ingen kommer att dö av coronaviruset i vårt land. Jag utropar detta offentligt.
Bra.
Det är så bra. Alexander Lukasjenko, Vitrysslands president. De har ju inte ett enda coronafall. Och det har ju ingenting att göra med att de inte har fri press och fri media. Han ville att folk skulle dricka bulbash, då som är vitrysk prima vodka. Fråga mig, jag är halvbalkis, jag dricker själv. Utan is, du dricker det rent. Bastubad och bulbash skulle ju bota coronan, sa ju samma Lukasjenko om hur man skulle få bort, om nu coronan skulle dyka upp hemma i Vitryssland. Fantastiskt.
Jag tycker han Lukasjenko har ändå, jag gillar tydliga mål, han är liksom, det är inget trams, han liksom vet, bastu, sprit, och så var det kommer döda det där jävla viruset, inte en enda vitryss kommer åka på det.
Exakt, ett till bra citat här, Nicole, ett av Tysklands legalt, en Tyskland legalt arbetande prostituerad till tyska stora tidningen Die Welt. Coronaviruset har varit en katastrof för mig personligen. Jag har inte haft en inkomst sedan mitten på mars. Fnasken i Tyskland börjar klaga på corona nu. Sen nytt bra citat här. Jan Vivstrand, debattör. Sportnytt. Kan någon förklara varför det här enorma gänget med 200 anställda får behålla sin sändningstid för att i 20 minuter varenda kväll rapportera om inställda distriktsmästerskap i innebandy? Måste de sända sportnytt när det inte pågår någon sport? Det är väl en vettig åsikt.
Så det jobbar alltså lika många människor på SVT-sporten som det finns kommunikatörer i Malmö stad?
Tobbe, replik på den. Box! Gå till neutral ringhörna. Hörde den där fantastiskt också? Jenny Nilsson är en läkare som har dykt upp. Hon jobbar ju på golvet med att bota coronafolk liksom. Och förmodligen skickar ut pensionärer bakvägen så att de inte ska hamna i Tegnells dödssiffror. Hon skrev ju, eller Jenny Nilsson sa ju någon gång i veckan här i Sveriges Radio, Pappersvändarna har faktiskt backat undan. Nu har de börjat tillverka plastförkläden och visir istället för Excel-filer och styrdokument. Hoppar på, du vet, landstingets byråkrater och säger att de...
Det är modigt.
Är modigt! Det är riktigt bra. Jenny Nilsson, se upp lite extra när du är på väg hem. Speciellt när du går för grön gubbe vid något övergångsställe. Sånt där är ju farligt att göra. Alltså, bita den hand som...
Visselblåsare har råkat illa ut förr.
Oj, oj, oj. Visselblåsare åker ju per definition illa ut. Det är ju Lex Maria på den. Fråga, vi skulle aldrig bita den hand som föder oss. Oliver, hörde oss. Demonproducent. Du och Lindskov, det har vi väl aldrig skojat med överhuvudtaget. Och
sen, nej, det skulle vi aldrig våga.
Sista citatet. Succé. Vem sa succé?
Vem sa succé just? Det är ett ord man använder väldigt sällan.
Success. Det var ju Donald
Trump. Det fanns en alkoholiserad journalist som skulle recensera en teaterpjäs på Helsingfors dramatiska scen. Så han skrev succé, han gick upp och skrev en recension, succé. Det var bara att bredvid hans recension av den här pjäsen med succé 5+, så låg det en liten nyhetsflash. Dramatiska teatern brann i natt. Premiären inställd. Det är jävla otur när du bara fuskskriver en recension och går ut och krökar istället. Så råkar teaterhelvetet brinna till liksom grunden samma kväll.
Ja, fast då säger jag
kan som... det vara den?
Då säger jag som Rosa Luxemburg. Googla vem det är, gott folk där hemma, för jag känner inte till. Jag säger som Rosa Luxemburg. När kultur brinner är det bra kultur. Någonstans.
Ja, det är sant. Men vem har sagt succé?
Succé! Success! CNN ställde ju en rak fråga på en presskonferens där han nu börjar köra kampanjvalfilmer. Donald Trump. CNN frågade honom, kan du beskriva din administrations hantering av den här gällande den nu pågående coronakrisen? Success. Ett enda ord. Succé, säger han. Vet du. För att sen på eftermiddag med vänsterhanden den här, och sparkar den här Anthony, vad heter han, Fauci, vad heter han?
Ja, men jag gillar att Donald Trump också twittrar sina tittarsiffror. Det är som att Anders Tegnell skulle börja de här presskonferenserna 14.02. Ja, då ska vi titta här. Alltså Robinson igår, 450 000 tittare. Filip och Fredrik fick bara 300 000. Och FHMs presskonferens 14.02, 1,5 miljoner. Succé!
Exakt. Fast å andra sidan, den demokratiskt valda president Trump lever ju och härjar ju i ett medieklimat. Det är hans liksom livselixir. Nu måste man ge honom. Han hanterar ju det med extrem skicklighet. Sen kan ju inte han hjälpa att det har...
Ja, men det är märkligt att han ska jämföra sig med Bachelor-finalen och säga den jävla Bachelor-finalen hade bara 200 miljoner tittare. Jag hade... Det är ingen tävling i den bemärkelsen.
Ja, fast är det inte det?
Det är
väl exakt det är. Det är väl allt vi ägnar oss åt numera är väl en medial tävling. När Pernilla Wahlgren la ut på någon slags Instagram om att hon skulle gå ut och gå på krogen med tjejgänget, då var det ju 500 såna här Cissi Wallin-människor som sitter i något skittråkigt radhus och trycker like på allt de säger, som sa, när stanna hemma Pernilla, det är farligt, farligt. Då skrev ju Pernilla, sansa er nu förbannade krösamajor, jag vet vad jag gör. Allt är ju media.
Ja, jag vet. Men är det... Och det är det jag hatar.
Jag hatar, det är ju ditt levebröd, Jakob. Det är ju den skyttegrav du klafsar runt i med dina leriga kängor. Du och jag har ju aldrig haft ett hederligt jobb. Jag har alltid haft clown och tralala-jobb.
Kom inte och säg det. Jag jobbar som vaktmästare på Beckomberga mentalsjukhus. Jag körde post där i 3 år. Det kan du aldrig ta ifrån mig.
Det var den erfarenheten som gjorde att du gled rakt in och blev ett av facen på Mix Megapols morgonshow.
Men du, får jag bara säga då, apropå att backa någon, en person som har backat dig och mig, det här vet kanske inte folk om, men när vi körde morgonrock i rockklassiker tillsammans, så fanns det en person som då och då kom in i våran studio, sa några varma ord och sa, jag måste säga, ni gör Sveriges roligaste morgonshow från hjärtat, trots att jag själv jobbar i samma bransch. Han kom också med väldigt fina ord om våran podd och sa, off limits, måste bara säga, ni gör något som inte så många andra gör. Det är jävligt roligt att höra. Man blev så jävla tragiskt tagen av att Adam Alsing, våran kollega och vän, åkte dit på den här jävla skiten i veckan. Det är fruktansvärt.
Ja, faktiskt fruktansvärt. Vi samlar ihop det här och tillägnar det här avsnittet verkligen av Off Limits, som håller konstens fana högt även i svåra tider.
Ja. Kommer du ihåg att han brukar komma in till oss?
Kommer du ihåg? Jag umgicks med Adam varenda morgon sedan många, många år tillbaka. Så det är det värsta som finns med att ha sånt här skitjobb och stå och köra underhållning med clownnäsa på morgnarna när man drabbas sådär. Jag kraschar totalt.
Nej, det var helt jävla värdelöst. Och jag vet att det finns planer på att man ska ha någon minnesfond eller någonting som liksom så att Adam lever vidare. För det är så jävla värd att göra.
Det är väl det minsta vi kan göra för Adam Alsing. Fantastiskt bra kille. Jag vet att han har hjälpt folk, jag ska inte nämna några namn här, men han har hjälpt folk som har haft det jäkligt tufft. Alltså folk som hamnade mellan stolarna på Försäkringskassan i Sverige. Kan ha varit jag. Fick hjälp av honom ekonomiskt. Så jag umgicks med honom. Sen det är ju från studion bredvid mig. Så att jag tycker det var fruktansvärt dråpslag. Liksom. Och våra tankar går självklart till hans familj.
Verkligen. Och jag vill också bara säga, det blir en dålig smak i munnen när sådana här tv-recensent ska gå ut och säga, ja men Adam fick aldrig göra de här viktiga programmen. Han fick inte göra de här. Men jag vet inte ens vad de tänker att det ska vara. Måste man vara programledare för Uppdrag granskning för att det ska räknas? Adam älskade ju att göra radio på morgonen, att underhålla liksom, ja, men vanligt folk som det heter, lite slarvigt. Men det var ingenting han liksom skämdes för det minsta.
Mm. Nej, jag håller med. Fantastiskt. Det är
Det är åt helvete är vad det är.
Ja, faktiskt. Jag pallar inte att köra mer nu, Jakob. Jag hade massa annat skit här, men det känns så satans oviktigt när du tog upp vår vän Adam Alsing. Vi går ut på en låt om exakt vad det handlar om.
Ja, bra.
Och tackar Adam Alsing. Min jobbarkompisen 10 år. Här för dig, Adam. Vi ses snart, det är jag säker på. Jag är förbannad med riskgrupp också. Var rädd om dig, kompis. Tänk en gång är vi alla där. Våra tankar till Adam Alsing. Det här är Off Limits. Tack för att du lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Hej då.